Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hjärtligt välkomna till Lekstedt Sport. Åh, vad kul jag ser Olle. Det såg jag igår.
Så det igår också. Mats har ju fått en fläskläpp. Och det är så kul att du går in i rollen så mycket som att du har fläskläpp. Så att du tror att det är mer än en fläskläpp. Du ser ut som Marlon Brando.
Ja, jag tänkte precis
i Apocalypse Now. Ser vis ut. Det
är alltså, bara jag framförallt som Vito, alltså Don Corleone.
Nej, men jag ser ut som en fläskläpp. Jag ser ut som en fläskläpp vanligtvis. Och mer än så idag.
Men vad har du gjort då? Är det Marie eller hunden?
Nej, jag brukar säga så här, ut med grabbarna i natt och så där. Så kom man ju hem och så stod frugan och med brödkaveln. Och så sa jag då, är upp och bakar så här dags, så small det.
Vad hände på riktigt?
Vad hände, man?
Nej, vi stannar där. Det är en rolig historia. Sen Rolle Stoltz berättade att när han var ute med grabbarna på sin tid, han är ju avliden nu, Rolle, som han vet. Han var ute med grabbarna väldigt ofta och så sen backade han alltid in till sängen i hopp om att frugan inte skulle vakna. Och skulle hon vakna så sa han att han var på väg till jobbet.
Jag var med om en jättekonstig sak idag.
Alltså nu pratar vi med Olle Palmlöf.
Som var med om en jättekonstig sak idag. Ja. Jag satt på en busstation vid Årsta och väntade på kompis som skulle hämta mig i bil. Ska jag säga vilken station det var för att hitta
här. Jag tror du ska säga vilken kompis det var.
SMS. Ja, Arre heter han. I alla fall, då jag säger så här. Trevligt, sitter i en busskur mitt emot pizzeria Karavan. Ligger någonstans i Årsta.
Klassik Årstafältet.
Och då, på andra sidan vägen då, kan det vara 15 meter från mig, så står en snubbe där. Kanske 35-40 år. Ser ut att komma från Sydamerika eller någonting sånt där. Okay. Och står och tittar på mig. Och tittar på mig så mycket för. Jag sitter där i goda och är på ganska gott humör. Jag lyssnar på musik.
Du var på gott humör innan?
Ja, jag var på gott humör också efteråt. För det var så sjuk grej. Då går han fram till mig. Och så tar jag om luren. Liksom, ska jag döda dig?
Sa han?
Ja, så jag bara, nej, helst inte. Och så bara, jag kan slå ihjäl dig. Jaha, varför
menar
då?
Du?
Ja. Varför skulle du göra det? Du stör mig. Jaha, okej, okay, på vilket sätt då? Och så någonting mer sån här. Och han bara, har du barn? Ja, jo, jag har barn. Vad då? Har du en dotter? Ja, vad då? Och så höll han på sig ett tag. Och jag var inte ens arg för det var så konstigt. Mm. Men en del av mig vill liksom gå upp, liksom, bara gå upp och slå ihjäl honom vill man göra det läget. Men då finns ju ändå tanken någonstans. Han kanske är superbra på boxas. Han kanske har en kniv, han kanske har en pistol.
Och kanske Olen är en psykisk sjuk.
Ja, jo, uppenbarligen väldigt
eller
psykisk
sjuk. Eller jättepåtänt.
Så det var ju tur att du inte gjorde
det. Jo, men på något sätt. Så att, på ett sätt känns det ju tråkigt att jag inte gjorde någonting. Men om man ska se till... Det var ändå vist av mig att jag bara satt och sa nej, helst inte. Och sen till slut gick han ju. Aha. Men ändå en del av dem vill ju... Och det troligaste är ju att jag hade bara lyckats slå ner honom. Men risken finns ju där med kniv eller att han är superbra på någonting. Och då är det ju faktiskt inte värt att göra någonting aggressivt. Så att jag bara satt i fickan.
Roligt om du frågar, varför vill jag göra det för? Jag lyssnar på fas 3. Det är fett förbannat.
Ja. Men vad konstig
grej. Men vilken tur att du inte gjorde någonting, för risken är ju stor.
Ja, och sen även om jag skulle ha slagit honom och verkligen vunnit, då hade ju polisen kunnat komma, hade jag kunnat åka dit. Så att med facit på hand var det ju jättebra, men man vill ju ändå inte att såna freaks ska kunna gå lösa och få göra så.
Nej, och du vill ju inte hamna i klammeri med rättvisan igen.
Apropå det då, med klammeri med rättvisan igen. Det har hänt någonting. Läste, vad står det där? Jesper.
Oj, Stockholm City Trafikskola. Alltså du har swishat 499 kronor
till att gå, det tråkigaste jag gjort i hela mitt liv, riskettan. Och det gjorde jag då när jag skulle bli körkortshandledare till mina barn. Så fick jag gå det som heter riskettan. Som att man får lära sig koppla typ.
Det är väl så här narkotik och så här skit också.
Ja, det är säkert. Men det är de tråkigaste 4 timmarna i mitt liv. Och det här måste man göra innan man kör halkkörning och sådär.
Alltså riskettan är en kurs man går. Då får man lära sig de absoluta grunderna. Och det är typ så här, om du blir lite trött, ta en tupplur då på sidan av vägen. Och sen då, den delen som Olle uppenbarligen hoppade över, då får man lära sig om alkohol och narkotika. Och Olle borde ju gå både risk 2 och risk 3.
Saken är att risk 2 måste jag gå, dels av halvkörning. För här fick jag då häromdagen, dagen före det, fick jag ett, läs där Jesper, vad jag inte har fått på 5 år.
Oj, bevis om körkortstillstånd.
Bevis om körkortstillstånd, för jag ansökte då för 2,5 år sedan då jag egentligen kunde få det.
Okay.
Men då var man tvungen att lämna såna här pisstester.
Ja.
Eller blodprov rättare sagt. Mm. Och pisstester för att visa att man inte drack alkohol. Och jag resonerade som så att jag dömdes inte till att vara helnykterist. Så där ska de inte ha mig. Då väntade jag istället 5 år till dess att man stryks från systemet. Och nu har det gått 5 år. Så nu är jag här och snart ska jag köra riskettan och snart ska jag köra kort igen.
Men nu, vänta lite. Ska du inte köra, behöver man inte köra upp?
Jo då. Jag behöver köra upp.
Men teorin,
jag har ju fan kört bil i 20 år, hur svårt ska det vara?
Men teorin är svår.
Teorin tror jag inte är svår. Och teorin har jag klarat av. För jag har en lång historia med vad som heter Vägverket. Och jag har faktiskt klarat teorin, håll i dig, 6 gånger i mitt liv. Så att jag tror inte att den är så...
Alltså,
jag bävar inte för den direkt.
Jag hade inte klarat teorin idag. Det hade jag absolut inte
gjort. Nej, det tror jag inte heller. Den är lurig och så.
Men där är väl inte Trafikverket idag? Eller är det fortfarande? Nej, Trafikverket.
Det är Trafikverket.
Mm. De har bytt namn. Vilka andra bra...
Jag bara säger att det senaste när jag klarade teorin, som kanske är 8 år sedan sånt där, när jag tog MC-kort, då tog jag MC:n till teoriprovet. Jag tyckte det var lite roligt.
Det får vi klippa bort då kanske. Men du har ju dessutom kört runt här nu olovligen ett år.
Jo, men det tycker jag. Jag har ju tagit mitt straff, tycker jag ju.
Ja, redan. Men du har ju ändå gjort det olovligen.
Jag har varit utan körkort länge. Jag har gjort min samhällstjänst. Jag serverade mat på såna här daghem till utslagna. Jättekul. Jag satt och spelade schack och kinaschack med dem.
Var de
jätteroligt
fyllon,
var det.
Typ,
och... Ja, men, visst var det det. Och det var kul också när, på morgonen när de kom. Det var inte första klassens tjuvar direkt. De kom ju då med stöldgods från natten. Och det kom en sån här fönsterrute och någon sån här plakett. Tjena Olle, vill du köka en plakett?
Det var därifrån han sydamerikanen kom också klart.
Nej, men
du var med mig i schack för 5 år sedan. Men hade gjort någon samhällstjänst och allt.
Men vilken värld liksom. Jag har aldrig tangerat den världen överhuvudtaget. Nej. Att det kommer killar på det där sättet eller någonting sånt där. Det har aldrig hänt faktiskt någonsin.
Och det har aldrig hänt att någon har varit så dålig på att imitera som jag var nu. För att när jag pratade som sydamerikan så lät det som något helt annat. De pratade mer för här, gör de inte det? Alltså, läspar och...
Det snackar med underbett igen här.
Men den här snubben som var det här, han hade lite ärr i ansiktet också. Han var ju liksom, han var inte riktigt hemma.
Och gud, oboll. Men vad kul med körkortet då. Och,
men hur långt perspektiv framåt är det till att du får körkortet?
Jo, alltså jag tänker ju inte göra en sekund i körskola, för det kan jag. Ja. Däremot det här med, vad heter det, eco-driving. Man ska gå direkt från nollan till 2. Jag får ta, en timme med någon sån då. Och sen teoriprovet kommer jag klara av som ett nafs. Riskettan får jag sova mig igenom. Halkkörning kan vara lite kul. Men, alltså, om två månader har jag kört.
Men du kan ju köra med en gubbe som jag känner från bowlingen, Flurre. Okay. Han skolade om sig från datatekniker. Alltså han gjorde så här, alltså inte bara vanlig, de stora datorer som fanns på bank och finns fortfarande. Alltså ganska liksom svår grej. Men jag tyckte han var så tråkigt. Så skolade han om sig till att hålla på med körskola. Så.
Ja, det låter bra. Men vem vill inte åka med Flurre? Men till saken var att jag åkte din tid för rattfyll. Jag var inte full på något sätt, utan det var helt enkelt att polisen som stannade mig när jag körde fort för att hinna till en grej. Jag är tidsfascist, jag kommer inte för sent. Då körde jag motorcykel, då blev jag stannad. Och han var så kort, då såg han upp i näsan på mig och såg en liten rest ifrån ett kokainpulver. Och då blir det automatiskt drograttfylla fast jag inte var full. Liksom.
Men
bara för att ursäkta mig själv.
Hur kunde han bevisa?
Jag vet inte om det blev bättre. Eller så.
Ja, jag fick lämna blodprov.
Ja, okej.
Och då åkte du dit.
Ja, och det här satt ju kvar sen kvällen innan. Ja. Bara för att jag hade glömt snyta med någon anledning. Okay. Men det hade ju gått bort i huvudet sen länge.
Ja, men då måste det väl någonstans ha gått ur kroppen för länge sedan.
Ja, det är klart.
Alltså efter en...
Så alltså, jag är en rättskaffens medborgare som bara råkar lite otur.
De råkade ha lite kokain i snoken.
Ja. Kan hända den bästa.
Okej, hörni, vi kan inte prata med narkotika. Vi går vidare till sportens händelser. Jag har pratat med flera personer via DM som har lyssnat på programmet. Mm-hmm. Om Babe Didriksson.
Kolla, jag lärde mig DM bara för några veckor sedan. Det står för direktmeddelande.
Precis, eller direct message då, på men, engelska.
Och eftersom vi är i Sverige här så går det bra med direktmeddelande. Ja,
men den här med den fantastiska Didriksson hette hon så.
Ja,
hon som var bäst på allt.
Det var ingen mer.
Nej, men alla är rörande överens om att det är förmodligen en Caster Semenya-figur minst, om hon nu inte har blåst Fjällström och alla andra någonsin. För att det är ju, hon ser lite ut som en kille jag känner som heter Kyle Neath. Bra namn.
Ja, en britt. Är en bowlare?
Nej, Kyle Neath, en kille jag träffade på en fest, som otroligt snygg frisör, men som också så här typ ut så
style. Har han en snygg frisyr också?
Ja, jättesnygg. Alltså, han är långt lockigt. Alltså, det ser helt otroligt ut.
Tänk om han hade det ändå. Långt, ja, lockigt hår.
Ja, det har man. Det har man. Men han i alla fall.
Du har härmat så många stammar, Mats, att snart börjar du stamma själv.
Ja, alltså, stammandet börjar nog snart.
Ja, så härma inte Göran Högosta mer.
Ja, eller
härma inte Jan Bore.
Eller Bokis.
Orup.
Nej.
Jag är Orup kanske, jag är inte Orup heller.
Alltså, snart kommer det låta som man kungen. Och då måste du också gå en sån här talpedagogisk kurs.
Ja, just det. Med det. Eller så måste du bara sjunga dina svar så att du inte stammar.
Men talpedagogisk kurs och sjungningarna.
Ja, det är så du får jobba.
Är det en lång, är det en grundkurs eller en fortsättningskurs?
Ja, det är ungefär som när jag går risk ettan. Ja, ja, ja.
Okej, okay, en grundkurs.
Men Kyle Neath i alla fall då. Han gör kläder och designer. Han
är bög, du kan säga som det.
Ja, det tror jag. Men han klär då drag queens. Och exakt så ser ju Babe Didriksson ut. Hon är väldigt hon eller han är väldigt lik Kyle Neath.
Han, hon, den, det.
Ja, eller hur man nu ska. Ja. Vi vet ju faktiskt inte vad det är. Så förmodligen är det väl en kvinna då med extra mycket testosteron.
Ja. Vi kan ju bara gissa liksom.
Ja, men det är ändå kul att spekulera.
Ja, men vi gissar ju bara.
Ja, och alla är rörande överens. Jag har ändå pratat med 3 stycken nu. Så vi är 5, 6
stycken. Ja, så vanligtvis när jag säger saker och du får meddelanden på direktmeddelanden, eller som du säger, direct messages, då får ju jag skit och Mats får beröm. Här var det några som höll med mig ändå, eller?
Ja, du får ofta skit.
Ja, men, ja, det är klart.
Många säger typ så här.
Det är tvärtom, va?
Nej, du får alltid. Du får så mycket ros.
Jag får alltid skit, hela livet får skit.
Det är lite som med Olle här. I Expressen hade de ju dagens tistel förut. Och det får Olle varje dag i DM. Men då säger folk så här: den där jävla Olle, vad kaxig han är, säger ofta. Men det är ju lite vår dynamik också.
Ja, men jag är också van vid det, jag har fått höra det hela livet. Alltså till min farfar när jag var 3 år sa, vad kaxig den där jäveln är. Så att
alltså, menar du?
Till exempel när jag och mina syskon var ute hos farfar och farmor och hälsade på när jag var liten, när vi var små, så fick vi ofta lite pengar. Och då i genomsnitt så kanske min stora syster kanske fick 2 tior, 20 kronor. Och så fick min lillebror kanske 1 tia. Och då kunde jag få 3 enkronor.
Det är lite orättvist.
Han tyckte mindre om mig för att jag lät så mycket. Så då fick min farmor följa mig ut på parkeringen och jämna ut det där så att det skulle bli jämnt.
Men var det så?
Var det så? Rätt linje
sen
dess.
Men din mamma, alltså din mamma Inga är väl tvärtom?
Hon har skyddat mig jättemycket.
Hon har väl alltid tagit ditt parti och kanske nästan för mycket vissa gånger också, eller?
Visst är det så, och precis faktiskt om Ricky Brors mamma. Jag pratade med idag på telefon faktiskt med Ricky Brors första fru, okay, som han var gift med 1970-1972. Uh-huh. Hon sa det var en svår man att vara gift med. Hon har också mamma till ett av hans 3 döttrar. Han har nästan aldrig träffat någon av döttrarna.
Men det var väl en fruktansvärd människa eller bara på?
Nej, men inte fruktansvärd. Han hade jättemånga goda sidor, men det allt skulle vara på hans villkor. Men då i alla fall på
det är ingen bra egenskap.
Han hade kanske alltså 80% var dåliga sidor av Ricky Brok, så var det ju.
Ja, det kanske både bra och dåliga sidor, men i alla fall på begravningen 2011, så då var det i samband med det, så var det en dödsannons. Mm. Och mamman som då, den här exfrun då, sa, hon var med all säkerhet med Hitlerjugend, för hon skötte allt. Hon skötte hans tvätt till han var 40-50 år gammal. Så han var ju ett stort barn, men i alla fall, då sa hon att döttrarna, de 3 med olika mammor, får absolut inte stå med på dödsannonsen, för de är inte familj. Och man har svårt att tänka sig någon närmare familjen.
Men det fanns inte något Oidipus-komplex i det här?
Vilka idéer?
Ja, fanns det nästan något sexuellt där? Alltså, man hör ju att morsan vill ju inte släppa taget om lille Ricky.
Jo, men det har ingenting med Rickys döttrar att göra.
Jo, för att hon känner konkurrens med döttrarna.
Ja, vad smart du är.
Ja, men jag tänker, så kan det ha varit, ja. Kan det varit så att hon känner att döttrarna tar lille Ricky ifrån henne?
Ja, och hon var ju också över 90 år gammal när Ricky dog. Och hon sköt ju allt med begravningar. Alltså, okay. Hon gjorde verkligen
dödsbot. Som ena dödsbot i läger.
Och sköt ut tvätten också.
Och sköt ut tvätten. Och till och med hans självbiografi sägs det att hon skrev på hans spridda anteckningar.
Hon var en av de här, hon svepte Ricky också. Som de gör i Japan, som är helt vit ändå.
Men vem vill inte ha hjälp med tvätten?
Precis, ur Rickys synvinkel var det jättebra.
Ja, alltså, hjälp med tvätt, jag kan inte tänka mig något bättre.
Vet, mamma brors, det var ju lite din Marie, så att säga.
Ja, hjälp med tvätt. Hjälp med tvätten,
tvättar och så lagar du mat.
Men pappa var jättesnäll i alla fall. Han hette Bruno, precis som Fredrik Reinfeldts pappa.
Alltså Rickys farsa.
Rickys pappa.
Tyska rötter.
Precis, ja, båda var tyska. Mm. Och det var pappa Bruno som såg hur långt han kastade sten när han var liten på landet. Och så gick han till Malmö friidrottsklubb, MAI, och sa: kan inte ni göra en kastare av den här killen, då kan ni ingenting. Och resten är historia.
Sen var det Alexandersson som blev tränare för honom. Precis. Och betydde väldigt mycket.
Också en särling.
Inte Niklas Alexandersson.
Nej, det är en fotbollsspelare för 70.
Alltså, Alexandersson som hette Alex Alexandersson. Han var ju som en pappa för Ricky, galen, men betydde väldigt mycket. Ungefär som Hafsteinsson betyder för stål.
Och Lennart Berlin för Björn Borg kanske?
Kanske det. Och Ricky gjorde många konstiga saker. Men det konstigaste kanske var i samband med SM 1985. Han hade gjort okej resultat och ville vara med i Finnkampen 85. Och då sa förbundskapten Anders Borgström att visst Ricky, bara du kastar typ nära 60 meter, det är klart du är kvalificerad. Men han var jättearg Ricky, för han hade ont i axeln, hävdade han. Och då sa Anders, men kasta bara lite kort bara så att vi ser att du kan kasta. Och så kastade han och så fick han ont i axeln. Jag tror han kastade över 50. Mm. Och då möter han, det här kanske du kommer ihåg, det var en stor skandal 85.
Jo, jag tror jag kommer
ihåg. Ja, så han kom ju fram då och skriver själv i sin bok, eller mamma skriver hans bok i förrättet, att då ångrar jag som 17, för jag hade autografblocken i vänster hand och jag hade en stor nalle, en panda i andra handen. Jag ångrar att jag inte hade pandan i andra handen, för det här gjorde ju att jag gick fram till förbundskapten Anders Borgström och gav honom en fet jävla smäll. Mm. Så han sänkte honom och blev ju utstängd från landslaget och fick aldrig mer komma tillbaka.
Det var inte smart.
Han ville vara med i OS 84, hävdade han, men kom till då en vikt, och han kastade alltid långt på den här kastplan hemma i Malmö där han vände
emot,
allt blev motvind, så han hade ju bra resultat. Men då sa IOK med C.G. Anderberg i spetsen, det är IOK som bestämmer vilken som får åka med, att Ricky måste göra ett resultat på en riktig tävling. Mm. Och då så kom det en riktig tävling 84 som Ricky kom till, men då hade han på sig någon militärhjälm och militärkläder. Och då sa Anders Borgström då: men 17 Ricky, vad håller du på med nu då? Det ser du väl, jag är i krig med förbundet. Mm. Och jag tänker inte kasta, för jag är skadad. Mm. Och då är Borgströms teori i alla fall, för Ricky hade ju svaga nerver, var som bäst när han var på sin egen kastplan, underpresterade alltid när det liksom var hård press på honom. Mm. Så hans teori är att Ricky gick dit och för att han ville bli martyr. Mm. Han ville inte, han vågade inte vara med i OS 84 på riktigt, för att är riskerna för att misslyckas. Och då är det jättefint filmat, för här, under den här perioden så följer ju en filmare som heter Stefan Jarl, som är en riktig skitskalle för övrigt. Världens otrevligaste
människa. Är han?
Ja, riktigt.
Alltså, han som är så fin.
Ja, gubbstrutt.
Han har alltså gjort, de kallas mods och...
Ja, men han gör också Själen är större än världen, en film om...
Ja, men
om
en människovän trodde jag att han var.
Man tror ju ofta det. Ja. Men jag har en kompis som är filmkritiker i Svenskan som har sett honom de senaste 10 åren på sina filmfestivaler. Ja. Där han visar allt sämre och allt kortare filmer. Ja. Och han bryr sig bara om det. Och sen så, när andra ska visa sina filmer, då bara går han därifrån. Han är en riktig skitskalle, men det har inte med saken att göra. I den filmen så finns det ju filmat när Ricky sitter och tittar på OS-invigningen 84, så har de honom i närbild och så kommer det tårar över Rickys kinder för att han är så besviken att han inte kom med till OS, vilket Anders Borgström tror att han inte vågade.
Men han var väl ett jättestort barn?
Jo, klart han är det. Men revanschen kom
han då. Var mer än ett jättestort barn. Men han var ju så infantil, alltså Ricky, så att så många svaga sidor hade han, som uppfattade
det. Hade
han,
men alltså, alla fall...
Innan du fortsätter, jag har bara ett programsegment som jag tror att vi skulle kunna heta typ så här: nu tar vi heder och ära av den där jäveln. För det är alltid någonting, någon som är död då. Det är Arne och Ricky.
Det är ju inte fel heller att ta heder och ära av folk.
De märker inte, de är ändå döda. Hur som helst i alla fall. Så efter OS då, den här säsong 84, då var ju Ricky bättre än någonsin och kastade kast efter kast. Jag tror han då tog sitt rekord som är 71-26 eller 71-46 eller sånt där, och slog då OS-guldmedaljören med 4 meter. Och det var ju en revansch för honom.
När var det här? Vilket år sa du?
Det är 1984.
Alltså, men han var bra fortfarande då? Alltså.
Ja, han bättre än någonsin 84. Men vem vet, nerverna hade väl kanske inte hållit i Los Angeles.
Han tog väl bara ett OS-brons var i München?
Ja, OS-brons 72, ja.
Men inget mer än...
Så är brons, OS-brons.
Brons. Han tog väl silver i EM, tror jag, 71 då.
Det gjorde han också.
Höll på att straffa ut sig med massa övertramp och sånt där, men... En funktionär till en vanlig åskådare, hittade hans nedslagsmärke och fick arrangören att ändra.
Att du minns detta, den tiden hade man 6 kast på
sig. Ja.
Och det sa först att det var 6 övertramp, de överklagade och det blev 5 övertramp, så lyckades och så fick han se det.
En vanlig åskådare, en tysk för övrigt, som såg nedkastmärket.
Och vad heter han då?
Och Hermann Göring.
Jag tror han heter Bruce Ricky. Ja. De vände på det.
För övrigt så heter Ricky på finska, det är övertramp, att bli bortdömd.
Det är en poäng.
Ja, så han var med på finkampen ibland, så sa Ricky, och då trodde Ricky först att de höll på honom. Och sen så blev han något av publik.
Ännu ett övertramp. men det som slår en, när man hör talas om Ricky Brok i alla fall och diskus, det är väl ändå att vilken glamourgren det var på den tiden med Rick i huvudrollen som ankare i det svenska laget och på den tiden i diskus. Men vilken ganska menlös gren det är idag med stål. Alltså, det är inget glamour överhuvudtaget, tycker jag, fast han har lyckats så bra. Men då var det ju Ricky som anförde fanan jämt, tycker jag, var förgrundsfigur och det. Så att Ricky gjorde diskusen jättestor.
Jo, det var ju superstor, men jag tycker fortfarande att det är kul med Daniel Ståhl som möter den här som de har ju jättebra...
Jo, men det är en annan dimension på upplevelsen, tycker jag. Ricky ska man inte ta heder och ära i det avseendet. Han gjorde diskusen till en grej för alla och en var faktiskt i Sverige på den tiden, när idrottsintresset var mycket, mycket större än vad det är idag.
Daniel Ståhl, han är inte karismalös, vill jag inte på. Det är inte som den andra, vet han, Simon Pettersson, han kollegan där.
Ja, som tog OS-silver helt oväntat 2018.
Ja, exakt, men han är totalt karismalös.
Men trevlig ändå.
Ja, men han är jättetrevlig, verkar vara en jättefin kille. Men han är ju inte någon... det är ju ingen nimbus runt honom. Och det är inte över Daniel Ståhl heller.
Men det roliga var ändå när det var den här pandemi-idrottsgalan, när de hade lite format där. Och Pettersson och Ståhl satt och blev intervjuade. Och Hafsteinsson satt en bit bakom. Och då lurade Hafsteinsson...
Hafsteinsson var alltså Daniels dåvarande
tränare. Men då har de brutit
det. Ja, de har brutit.
Han lurade programledaren, men det nu var att... De här grabbarna, Pettersson och Ståhl, deras stora intresse är... Det är Jussi Björling. Och sen gick programledaren fram då. Jag har hört en fågel viska med ett öra att ni är enormt intresserade av Jussi Björling. Snacka om två fågelholkar.
Ja, men han är, alltså, de Ståhl, det är väl bara en stor björn. Vad heter hon då? Marion Jones man. Kommer du vad han hette?
Ja, CJ Hunter.
CJ Hunter. Samma typ. Så stor och tjock och så här mysig och trevlig. Min morsa tyckte att han var så snäll mot Marion Jones.
Men vilken humor Hafsteinsson hade och vilken utblick och vilken bredd i sitt sätt att vara när han lurar i programledaren. Just den grejen, vilket är jättekul. Jag har varit med om något så roligt någon gång överhuvudtaget. Som deras reaktion när Jussi Björlings namn nämndes. Nej. Jag tror det känns för Jussi Björling, va, grabbar?
Ja, Daniel Ståhl, han gillar väl Björn Rosenström och sånt där.
Ja, men en kul sak faktiskt som Daniel Ståhl har berättat. Han hade Ricky som idol. Och när han gick i gymnasiet, nu snackar vi 2011, och det är ungefär 3-4 veckor innan Ricky dog. För Ricky blev galnare och galnare på slutet. Han isolerade sig mer och mer. De som hälsade på honom fick ta med sig olja till huset för att det skulle bli ström i huset. För han var liksom superfattig.
Nej, men han gav sig väl på folk nästan som knackade på dörren.
Jo, men han blev en
så öppnade han så de fick han öppnade så de fick en fläskläpp, tror jag.
Hur som helst, han ringde på Daniel Ståhls telefon under en lektion. Och då bad Daniel Ståhl att få gå ut, för han såg att det var ett Malmö-nummer. Jag tänkte, vad fan är det här för någonting? Mm. Och då, han är alltså, går gymnasiet. Då svarar han, Ricky Borg! Och då har han läst att det finns en talang i kulstötning och diskus som heter Daniel Ståhl. Mm. Och han bara pratade. Och Daniel Ståhl säger själv att ett samtal pågick kanske en kvart. Själv fick Daniel prata kanske 15 sekunder. För Rick öste på. Du är duktig. Men du vet, vet du vad, en sak. Mitt rekord, det kommer du aldrig att slå.
Har gjort det?
Ja, och det gjorde han ju på Sollentunavallen 2017 eller 2018. Då slog han ju Rickus rekord från som jag var på 71-26 eller 71-76.
Men vem har världsrekordet? Gerd Kant?
Världsrekordet har en tysk som heter...
Heter inte Gerd Kant?
Nej, inte Gerd Kant heter han. Men han har... det är på 74 någonting. Och den här tysken som har det världsrekordet, han har aldrig kastat... det är det enda kastet över 70 meter han har gjort.
Popsan.
Lite som Patrik Bodén, han slår världsrekord.
Ja, han kastade 89 någonting i spjut och var alldeles nära efter.
Misstänkt.
Kan du ge mig ut, jag tittar inte, ge mig bara in första boken på förnamnet.
Ja, vi kan väl kika på det.
Ja, men på världsrekordhållaren.
Misstänkt dopning, ett kast bara.
JS.
Jürgen Schultz.
Ja, Jürgen Schultz, precis.
Han är 74 och 26, eller vad kan det vara?
74 och 08.
Ja.
Vi ska prata lite fotboll.
Jag hade ju tokfel förra veckan om Manchester City.
Det var exakt det jag ville prata om.
Precis. Alltså, jag trodde ju att detta världens bästa klubblag just nu skulle köra över Liverpool i den final som var i söndags.
Så blev det inte.
Men jag fick totalt fel. Det visar bara vilken Jürgen Klopp, vilken fantastisk taktiker och extremt duktig.
Varför har du fått det här manuset av Marilyn Andersson? Jag hade totalt fel. Det är det hon brukar säga.
Ja, jag hade tog fel och du hade rätt, Jesper. Absolut. Ja. Men nu lyckades då Klopps gäng, som var ett reservlag i många stycken,
ja, det var helt
stänga ner Manchester City på hemmaplan i och för sig. Men de kom aldrig igång med sitt spel under hela matchen.
Men de var helt överlägsna, tyckte jag. I alla fall andra halvlek.
Det var otroligt att se. De skapar chanser gång på gång. De borde ha vunnit. De borde ha fått en straff till på slutet. Efter en högspark. Men faktum är att jag blev väldigt förvånad. Min världsbild förändrades påtagligt den dagen, alltså i söndags, när de spelade 1-1 då, City Liverpool.
Får bara säga, när ni säger högspark nu. Vet du, man sa alltid kommentatorerna för 25 år sedan.
De sa farligt spel.
Nej, men för då var det så inne med att det var farligt med fightingfilmer och sånt där. Att det skulle förstöra ungdomen.
Ja, typ så här karatespark.
Ja, en karatespark.
Ja, så det, ja.
När folk spelar tecken och sånt där. Ja, tecken 2. Men jag tänkte vi ska prata om det också. Men det jag vill börja med bara. Haaland. Mm. Lite ur form, eller?
Hör du, han fick inte bollen någon gång under hela matchen. Inte ett avslut på mål. Är också en mycket stort mysterium i den matchen faktiskt. Hur väl oljat Liverpool var med detta lag som kämpade för sin tränare och som sprang emellan varje ansats till kombination. Lyckades stänga ner. Sprang som tokiga hela matchen. Och till och med De Bruyne byttes ut i första halvleken.
Och blev, det var ju bråk.
Och blev jätteförbannad.
Ja, De Bruyne och
så att Pep fick sätta sig bredvid De Bruyne och lugna ner honom då. För att han fick alltså utgå, vilket är förnedrande för De Bruyne. En av världens bästa spelare.
En konstig grej med De Bruyne är att han... såg ut när han kom fram som att han var kanske 17 år. Och han har ett utseende som att han är 17 år. Senast jag såg honom så var han kanske 26 år. Då såg han ut som 19 år. Hur kommer han se ut som gammal? De Bruyne när han är 50 år. Kommer han se ut som 30? Hur ser han ut? Jag har inte sett honom på ett tag.
Det blir tvärtom om han ser ut som 90 när han är 50. Att det går väldigt fort. Men jag läste om De Bruyne i en artikel. Mm. Vilket var väldigt hjärtskärande för att De Bruyne var ju då i Klubb Brygges.
Jag skulle säga i mammas mage, tror jag.
Ja, det var han också i 9 månader och sen så kom han ut. Men sen så tror jag att han var i antingen om det är Anderlecht eller Klubb Brygge eller någon av dem.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De här storklubbarna i Belgien i akademin där.
Mm.
Och när han var 15 så flyttade han hemifrån då. Okay. Och bodde hos en värdfamilj. Och han var väl lite tystlåten och allt vad det var. Mm. Men då kom han hem en dag. Liksom, precis innan han skulle åka tillbaka då, efter sommarlovet. Mm. Jätteglad, spelade fotboll, karriären var liksom ändå på uppgående någonstans.
Mm.
Och så satt hans mamma och grät i rummet där, i vardagsrummet. Och så, ja. Men mamma, vad är det som har hänt? Pappan allvar, familjen vill inte att du kommer tillbaka. Alltså värdfamiljen.
Nej!
De vill inte
vadå?
Ha det. De vill inte ha det här. De
var tycker, en jobbig snubbe eller vadå?
Nej, de tycker du är konstig och liksom, alltså, fatta och hör det som 15-åring, de vill inte ha det här. Och det där blev ett mantra för honom, att jag ska bli bäst i världen.
Men att en kille håller tyst och är lite konstig, citat, det är ju inte skäl nog för att inte vilja ha tillbaka killen.
Jag tycker inte
alltså, tyst åt en kille är ju väldigt, bra, väldigt bra.
Nej, men det var belgare eller?
Ja, kolla inte på mig.
Nej, var det här belgare?
Ja.
Belgare är ju bara kända för två saker, det är choklad och pedofiler.
Ja, och det stod faktiskt förut på Wikipedia. När andra hade så här IKEA och köttbullar och sånt där, för de listade över EU. Och så var det typ Italien, pasta, pizza. Och så var det Belgien, choklad och pedofiler. Ja.
Men jag visste inte om det här, om det Bruynes bakgrund överhuvudtaget.
Nej, men sen så blev...
Jag har inte hört talas om det.
Så det blev liksom, han ville ha revansch på att han... Mm. Och så hade den där jävla morsan då, i värdfamiljen, kommit fram till De Bruyne efteråt och lite så här: hej Kevin, heter han väl Kevin va, och gud vad kul att det går så bra nu, vi kanske kan ses någon dag. Då har han bara sagt fuck you till morsan och gått därifrån. Helt rätt tycker jag.
Absolut.
Men Mats, jag tänker bara en grej här nu med VAR, att är det inte bara skrota skiten nu efter förra veckan? Alltså,
ja, alltså, efter i söndags. Jag har velat skrota VAR jämt. Det förstår,
kan du berätta vad som hände i söndags?
Det förstår
för oss som inte var där.
McAllister då i Liverpool. Alexis McAllister heter han nu. Och han är positionerad i straffområdet. Alltså offensivt straffområde.
Mm. Mm.
Och får en hög spark. Alltså i bröstet. Mm. Dobbarna före av Doku, eller Doku.
Och vad hade de sagt? Kallat den sparken i tidningarna för 25 år
sedan? En karatespark. Han fick en karatespark i bröstet.
Men den gick väl, alltså, sparken tog ju direkt i bröstet.
Ja, McAllister låg ju ändå i goda 10 minuter eller 5 minuter efteråt.
Men det är väl psykologi, det går inte att döma straff två gånger i samma lag i en sån där match. Det går inte.
Nej, men jag förstår att kanske domaren hade missat det, men inte att VAR:et missar när det ändå finns där.
Men psykologiskt så är det domaren i slutändan som bestämmer resultatet utav det hela, och det går inte att döma två straffar i en sån här match till samma lag.
Han gick ju inte ens ut och tittade på den, var ju så solklar. Ja. Man kan inte bränna den.
Men hade de inte fått den första straffen som var solklar, så hade de ju fått den andra straffen bombsäkert.
Ja, men det är svårt.
Hade du legat under med 0-1 hemma och så hade sparken träffat på det sättet, då hade de bombsäkert fått en straff.
Ja, men jag tycker det är ju fel att resonera så.
Ja, men det är alltid psykologi. Det är
bara säga, du är en språklig ekvilibrist, Mats.
Nej.
Och du sa, hade du legat under med 0-1 hemma, innebär det inte språkligt, om man ligger under med 0-1 hemma, att man leder med 0-1?
Jo, det,
för det är en dubbelnegation.
Jo, det är dubbelnegation, absolut. Ja, det är sant, det är sant.
Möjligt.
Jo, men det är inte med.
Men Mats är petad från tronen.
Ja, jag
som språk,
alltså, långt ner från tronen också.
Du är ingen konstnär.
Och
du är ingen konstnär, säger du till mig.
Ja. Det var till och med Jesper som sa ordet nimbus idag. Och då stiger man ju ut i skyarna.
Det är jag som är ny på teppan. New kid in town, Mats.
Ja, är tronen nästa?
Snart har jag tagit över ditt hus i Rimbo också.
När som helst.
Ja, börja inte gå in på att du tar över Marie, för då är det känsligt på riktigt.
Nej, det vill jag inte. Hon verkar så jobb. Nej, jag skojar bara.
Jo, men jag
får hunden på köpet.
Jag kan nog diskutera saken.
Jag ska berätta en liten kort aknedot om detta. Jag gjorde ett program en gång som hette Böglobbyn.
Sverker Åström?
Ja, precis. Och då var det olika reportage i det. Och ett reportage handlade om...
Han hade olika färg på strumporna.
Ja, alltid. En grön och en röd. Och när man hälsar på honom. Ja. Det luktade kattpiss i hela lägenheten. För han är katt och han var gammal. Känner ingen lukt.
Men var det inte en fantastisk lägenhet han hade? Enligt uppgift.
Högst upp på hela den delen av stan. Jättefin lägenhet.
Och hade mycket fester.
Ja, men det luktade kattpiss. Ja. Och sen när man plingar på. Då kommer alltid så här hasan i strumporna. Så ska jag, åh, Campari, Campari! Så fick man Campari. Och så hade han på sin finbygd. Byrå, då har han två foton uppställda på två unga män.
Ska vi visa vilka det är då?
Ja, gör det.
Alltså, det skulle ju kunna vara Rob Halford. Eftersom vi pratade om just...
Båda är svenskar.
Okej, men är det Mark och Jonas?
Nej.
Alltså, tack, är det hetero eller bögkillar?
Heterokillar.
Heterokillar.
Då är det Mark och Jonas.
Du får ju en ledtråd, tror jag.
Ja, okej. En fotbollsspelare och en politiker.
Oj, det skulle kunna vara Reinfeldt som vi pratade om det.
Nej, och han hade alltså levande ljus bakom. Det var verkligen hans fin. Sen han satt själv med olikfärgade strumpor och drack Campari på kvällen. Då satt han och tittade på dem bara. Och då, nu var han alltså 91. Och det är ett år efter att han outade sig själv som homosexuell. Då var han ju 90.
Ja, men är det Fredrik Ljungberg då? Henke Larsson?
Nej, Magnus Hedman var det ena.
Jaha.
Magnus Hedman och, då ska vi se, en politiker.
Det är svårhittat Magnus
Född
Hedman.
Född 83.
Oj, vad heter han? Erik Ullenhag?
Nej, han är född 72.
Jaha, jag såg han. Vilket parti är det?
Miljöpartiet.
Alltså Fridolin?
Gustav Fridolin.
Menar du det? Ja. Jaha.
Det var väl lite fint.
Ja. Det var inte, vad heter han? Birislau.
Nej, det var inte.
Fridolin och Hedman, då är en person.
Ett reportage i Böglobbyn. Det var en reporter som hade hittat ett gäng hårdrockare som älskade Judas Priest. Men han misstänkte via någon kompis som han kände som kände dem att de inte visste om att Rob Halford, sångaren, var bög. Mm. Och då gick han hem till dem och visade så här, titta på videon här, titta på hur han klädde här. Det är liksom, det är läder överallt. Och sen så under reportaget igång så avslöjade han så att ni förstår väl att Rob Halford är homosexuell. Och så satt de så här helt knäckta i soffan. Mm. Och så, vad tycker du om Judas Priest nu? Alltså, låtarna är bra, men inte lika bra.
Men han blåste väl nästan hela rockvärlden. Alltså,
ja.
Och det var ju väldigt, väldigt kul, tyckte jag, att han gjorde det. Med läderkläder och hela den biten. Ja. För det var ingen som hade läder igen sen. I alla fall inte han hade ju helläder.
Ja, och nitar och grejer.
Jag hade två grejer.
Ja, fortsätt Mats. Det är mer fotboll, eller?
Fotboll, ja.
Det är kul att du har så mycket saker med dig, Mats.
Ja.
Fast jag tycker du prasslar för lite.
Nu
för lite
har vi ju Björn Borgs memoarer. Och,
just det.
Och vad heter det?
Som Patricia Borg ska skriva, va?
Och Patricia Borg. Och också fotboll då, den här nya... danska tränaren Tomasson. Jag har tagit ut truppen till 21 mars Portugal borta.
Kan du börja med Borg då?
Borg vassare.
Men vi kan väl börja, eller vill du börja med Tomasson?
Kan jag ta Tomasson först?
Tomasson först, ja. Jag fan släppte ju truppen nu till...
Ja, Tomasson först.
Ja, till de här matcherna.
Jo, sen till nästa tycker du ska ta den här låten som Sverige gjorde motsvarighet till ANC-låt som var värdelös.
Ja,
Berg är till för att flyttas. Och ska vi låtsas att det är Borg till för att flyttas.
Vänta, innan du börjar Mats, bara. Vilka var det som var med i ANC-galan? Var det Lina Philipsson? Lidin,
ja, men det var Adolfsson och Falk, Tåström.
Nej, men det var ju 86.
Var det, var inte Palme också?
Jo, Palme var med.
Ja, var det 85 i så fall?
Ja,
det var
också,
annars var ju Palme död.
Ja,
men det var ju någon tjej som satt i knät på Thomas Ledin. Jag undrar om det var Py Bäckman.
Kan det vara?
Hon var ju med i Ray Montana Band, ja, efter att de pundade och sen så skrev man Stad i ljus och sådär. Men så jag tror, och Nordman såklart.
Ja, och så var det en tjej som heter Erika som var lite så halvhårdrockstjej.
Vad hette den tjejen som Palme träffade?
Shirley MacLaine.
Shirley MacLaine,
ja, hon var inte med, tror jag.
Jo.
Nej, men inte ANC-galan, va?
Var det inte?
Var hon det?
Och sen var ju Björn Afzelius och de med.
Ja, och sen Donnelander.
Ja, Donnelander.
Donnelander stod där med långt
hår. Och håll i er, om vi ska binda ihop trådan här. Dan Hylander spelade på Ricky Brors begravning.
Ja, han är också Malmöpåg verkligen.
Aha.
Han är ju en av få som faktiskt sjunger på skånska. Han banar väl vägen för någon form av skånskt sång under de här Pericles och även Wilmer X.
Just det.
Kanske även Bob Hund.
Ja, och Carl Pedal kanske.
Ja, Carl Pedal, ja.
Vad heter han då? Paul Paljett. Vad tycker du om honom?
Jag måste se Carl P. Dahl.
Så bytte namn på Carl Salin sen.
Ja. Carl P. Dahl finns inte på Play än, tror jag. Den är, det går som film med Carl P. Dahl. Men ja, det måste jag absolut se.
Men Mats, håll i dig nu alltså. John Ballard, vad tycker du om honom? Rendezvous som en evighetssekund.
Ska vi sluta störa, Mats?
Ja, förlåt.
Jag som började störa.
Jag tar på mig också.
Men Mats, jo, den 21 mars är alltså Portugal borta och den 25 mars är det Albanien hemma på Friends. Som tydligen heter fortfarande. Och då har ju då den här Thomasson i alla fall rusterat om lite grann i den svenska tänket på fotboll något så när, för att det är ändå fyra debutanter. AIKs Anton Saletros, Gustav Nilsson från Union Saint-Gilloise och Simon Olsson från Heerenveen plus Antwerpens Jakob Ondrejka. Så att det är ändå nya namn som har kommit in som jag har jättedålig koll på. Kanske inte Saletro, men de andra vet jag väldigt lite om.
Ja, och den här straffsumparen i Italien, Baggio, han fick ju inte vara med.
Nej, och inte Lukas Bergvall heller, som också är 18 bast.
Det var lite tråkigt, tyckte jag.
Men de kör U21 istället, så att det räcker.
Det kanske är lika bra, ja. Det var lite som när Konstantin Komarek, alltså den här Västeråsspelaren, fick kliva in i J20-laget för att kvala dem kvar i högsta serien i hockeyn.
Men sen har vi då i Jannes trupp, bosatta i Jannes trupp, de är borta, några stycken där. Ken Sema är inte med, Victor Claesson är inte med, Robin Quaison är inte med. Men och Jesper Karlström, förlåt, är också borta.
Men Victor Claesson är ju skadad, om jag fattar det.
Ja, men han är inte aktuell tydligen för hans trupp här, Jonas Thomassons trupp. Så han tänker lite annorlunda.
Men Janne, att han är skadad.
Gudskelov. Hör inte att du får en motivering till att det inte handlar om att han är skadad?
Ja, men här tror jag att Mats kanske eventuellt...
Då kör vi inte låten United här då?
Nej,
inte United.
Nej.
Men jag är glad att inte Jannes ande svävar över den här truppen längre, utan att det är nytänkt. Det tycker jag verkligen är bra.
Jag håller med, man. Fyra trummisar, gud vad coolt.
Det var jättedåligt för.
Och sen var ju också Py Bäckman var där, såg vi. Mikael Rickfors.
Anneli Rudé så skymtade man där också, va?
Ja.
Det är någon, jag undrar om han...
Jag tror hon var snygg, Anneli Rudé.
Men hon har väl alltid varit lite... Hon var ju med i... Gjorde en skådespelarinsats också i...
Hon har ju slutat nu också.
Ja, hon var med Karov Segemy, kommer du ihåg den? Och då var hon med och var liksom Antons morsa som hade lite halvsexig stämning med Jan-Olof, vad lärde jag. Ja, förlåt. Mats, annat att vi spelade låten var ju då att Berg tillflyttas, så det är Borg tillflyttas.
Men det är mycket kritik, ser jag i media, om att just det är Patricia Borg som ska skriva den här, alltså memoarerna, biografin över Björn Borg. Ja, hur mycket vågar hon skriva om hans olika affärer under alla år och kontroversiella uttalanden och det? Så att,
någon sa att det var ett självmord.
Ett självmål i alla fall.
Nej, någon sa att det var ett mord på typ litteratur. Alltså själv.
Ja, fast får känner väl Björn bättre än hon? Sen så är frågan om hon vågar gå hela vägen och om Björn vågar gå hela vägen.
Jag tror att han var med lite. Jag tror att om det var GV eller om det var David Lagerkrantz. Ja, han sa att det var ett mord på...
Han tog i lite. Det var rubriken i mångt och mycket.
Ja, men Lagerkrantz ska kanske liksom ta och softa ner lite grann. För hans första bok om Lisbeth Salander, för fan, han gjorde henne till någon så här superhjälte med liksom med så här, det var helt otrovärdigt. För fan vad det förstörde. Så han ska kanske
vadå, så att hon blev till Wonder Woman då?
Jo, men alltså en sak är om hon är duktig på datorer och hon kan vara aggressiv någon gång, men att hon ska slå ner 20 gubbar som alltså det blev inte trovärdigt.
Det blev en Bondfilm.
Ja, det blev en Bondfilm. Det är ju larvigt. Så han ska softa.
Men Zlatan var ju väldigt bra.
Ja, han var bra på fotboll ibland.
Ja, men jag tycker det var en bra bok.
Ja, det gjorde han bra.
Man är ju bara spökskrivare.
Ja, men nu är det Patricia som är spökskrivare.
Jo, men det kommer ju förmodligen bli jobbigt att läsa för att hon inte kan skriva.
Nej, men hur mycket kan hon skriva om den Loredana Bertè och den historien 89 som sänkte Borg? Ja, men det är ju en kontroversiell grej för en annan kvinna att skriva om Loredana Bertè som faktiskt var ihop med Björn Borg de här åren.
Ja, vad heter motsvarigheten till en pungbrorsa bland tjejer? Finns det något?
Alltså du tänker buksvåger typ.
Ja, men precis. Säger, ja, pungbrorsa och buksvåger. Ja, vad heter det?
Svägerska.
Heter det så?
Jag vet inte.
Ja, vilket fint ord. Men ja, de är buksvägerska då,
nytt,
i alla fall.
Nytt ord.
Ja, det är de ju. Men jag tänker att... jag tror heller hon har väl ingen koll på att Björn Borg liksom har varit fullständigt galen i vissa typer av substanser. Alltså...
Jo, varför skulle du inte veta det?
Ja, men det vet hon nog.
Det tror jag
håller
hon
vet. Håller hon på idag, tror ni?
Det säger så.
Nej, det är ingen som säger något.
Jag sitter bara och nickar.
Jag försökte sminka över lite strikt, men då säger man att... Ja, det säger så.
Alltså Tom Engstrand satt ju alltid ensam på julafton. Och han mådde ju inte dåligt av det då, men många tyckte att du ska titta ensam Tommy på julafton.
Men trodde han att han var en vajs och höll, liksom, tände ljuset för svenska folk?
Nej, utan han satt ensam. Han satt ensam på julafton, Tom Engstrand alltid, och trivs med det. Men då lär Björn Borg har erbjudit Tommy komma hem till sig då på julafton.
Godhjärtan.
Vilket ju Tommy avböjde då, även om det var en kompis som frågade, för att han tyckte att han trivdes bättre hemma ensam.
Men hade Tommy ingen familj?
Nej.
Ja, okej.
Nu är han död också.
Kan det till och med varit så här, Mats, att Tommy spelade i det andra laget?
Han hade ju tjejer av och till, men det höll inte länge, kan jag säga, för att han prioriterade andra saker som fotboll och Djurgården.
Ja, men alltså, sporten var väl viktigare än kvinnor för Tommy? Alltså,
sporten var överriktigt kvinnor, en familj och kvinnor. Det var saker han prioriterade ner då, så att det var ju ingen bärighet i sådana relationer med kvinnor så att det höll över julafton också, utan då satt han ensam. Men Tommy var ju absolut inte någonting som vi...
Nej, det var inget...
Men det säger ju också Lasse Granqvist, att han väljer ju alltså jobbet som familj hellre än familj.
Han är gift med jobbet, ja.
Ja, men precis. Mm.
Men Tommy var ju, alltså, för honom var ju Djurgården och fotboll och även tennis till en del, och även Björn Borg till en del, meningen med livet för Tommy Engstrand. Så var det.
Men jag hade en bok när jag var liten som Tommy Engstrand hade skrivit som heter Game, Set och Match, som var, som handlade om Björn Borg.
Jo,
och den läste jag, slukade jag med hull och hår när jag var kanske 8 år.
Lite som Game, Set and Mats. Alltså,
precis,
Matt,
lätt att tänka på den.
Ja, det är bra. Jag lyssnade faktiskt på Droppen idag.
Den dikten?
Ja, och du var säkert redaktör då under 100 höjder eller någonting när den spelades upp då.
Det var jag.
Och han lär ha blivit ledsen av det, har jag hört i efterhand.
Det skulle han tänkt på när han var med där i Godmorgon Sverige och läste den, ja, för Fredrik Belfrage som var programledare.
Det är så kul när han läste klart den.
Det ringer inte mer riktigt.
Nej, så här,
han var gäst i Godmorgon Sverige när Fredrik Belfrage var programledare. Och så sa han, du spelar gitarr. Ja, jag spelar gitarr. Och du är också lite, du har poetiska ambitioner. Ja, jag skriver dikter. Kan vi få höra en dikt? Och då läste han en dikt. Ska vi kanske få höra nu då?
Ska vi lyssna på den?
Jag sitter mitt ibland gamla och unga människor på det här fiket. Framför mig står en dricka med en kopp kaffe med 2 sockerbitar liggande på koppens tallrik. Snart ska de ner i det varma kaffet och kämpa för att inte bli nersmälta. Jag greppar dem mellan tummen och pekfingret. Precis när jag ovanför koppens runda väggar tappar jag ner dem båda 2 i kaffet. Plopp, lät det. Samtidigt som en droppe kaffe far upp ur koppen. Liksom den hade legat där nere på botten och bara väntat på att hämnas. Hämnas bara på att sockerbitarna sjönk ner på botten och tog hans plats. Så nu befinner sig droppen hotfullt långt ovanför koppen. Plötsligt vänder den och tar fart mot mig och min vita tröja. Jag hinner inte undan. Droppen träffar mig mitt på magen. Jag tittar ner och ser den bröt sig lika stor som en tumnagel. Jag har helt glömt bort sockerbitarna som ligger där nere på botten och får lungorna fyllda av svart kaffe. De dör bara för att ge mig njutning. På bordet står också en askkopp. Det ligger 5 fimpade cigaretter i den. Tillsammans bildar de en fruktansvärd massgrav. En onödig massgrav. Så jag reser mig upp och går min väg. De flesta liv tänds och släcks allt för snabbt.
Men att han vågar ta ett sånt steg ut i det främmande, det är ju rena självmålet.
Ja, det kan man säga.
Alltså, precis. Och man kan ju, om man ska vara lite inte hade varit någon som var positiv, typ sporthuset, om de skulle lovebomba Mats, då hade de ju tagit upp, och han är så bra som ger sig ut och han gör saker och han vill saker, han visar upp en
han annan vågar sida. Något annat.
Han visar en annan sida än den här torra, trista sporten.
Och det har de ju faktiskt rätt i. Det var ju, ja. Det var ju modigt av dem att göra det.
Men då tänker jag att vi gör så här, att då gör vi en annan grej, vi hatebombar. Det är det nya, alltså det nya är Vittar Hedra av det jäveln och hatebombing.
Men vad säger Mats om detta?
Nej, men det hade varit en ren galning. Jag menar, alltså inte Björn Ranerid kanske, men ännu mera galning, Rickard Brok eller vem som helst som hade kört det här, då hade man ju köpt det som en galningstankar överhuvudtaget, alltså en järnkonstruktion då som är helt galen, men Mats ser ju ändå normal ut i bild när han drar det här. Det stämmer ju inte riktigt på något sätt.
Nej, det börjar ju inte bra heller. Plopp säger det. Det börjar
och dessutom plopp, det är aggression mot dig som gillar centrum.
Ja, jag tycker inte om plopp.
Men sen så tror jag också att det här är före 88. Han dippar ju liksom 87 och pikade 88 och tog 3 Grand Slam-titlar. Så att det kanske han behövde det här för att komma tillbaka.
Men då har han gjort den också. Då har man funnit lyckan.
Då har man hittat glädjen. Alltså
jag har lyssnat lite grann på det. Den är inte så dålig. Men det är inte bra.
Jag säger mer om din musiksmaken om Mats.
Men jag vill vara schysst. Men att
ändå som den folkhjälte han ju är och alltid har varit, Mats Wilander, att han vågar ge sig ut på det där sättet på så otroligt okänd mark överhuvudtaget och inbjuda till massiv kritik, vilket det ju blir.
Ja, det är stort faktiskt.
Det är stort. Skitsamma, det är Kalle på micken. Det är jag som har riktigt stor på picken. Petter Nocklund, vem fan är du? Du har ju lika stora beatset som Bryntes fru. Lägg av, det är slut. Du har ingen stil. Du har kraschat din karriär.
Svenskan bryter ihop i tårar efter chocken. Emma Ribom gick vidare från kvartsfinalen i sprinten i Drammen men åkte på ett gult kort och diskades från tävlingen. Detta efter att hon har gått in och stört framför Jessica Diggins. Eftersom hon hade med sig ett gult kort redan sedan tidigare så diskades hon. Något som kom som en total överraskning för Ribom, som efter det dystra beskedet intervjuades av Aftonbladet TV. Vi kan väl lyssna lite på hur intervjun lät.
Jag förstår inte den här disken alls. Jag tycker det är helt sjukt faktiskt, som jag ska vara ärlig.
Okej, det är ett stort frågetecken i hennes huvud. Och man hör, hon låter ju ledsen här. Alltså, hon är ju knäckt.
Ja, men jag tycker nästan mer irriterad. Alltså, jag antar att det är far efter det. Att hon bröt ju absolut inte upp i tårar.
Nej, inte än så länge. Men man kan tycka sig, om man är Aftonbladets reporter, man har ändå fått en del. Det räcker ju för en artikel.
Mm. Ja, du har tittat både med Thomson här bland annat. Vad tänker du när du försöker titta på loppet och se vad det kan vara?
Nej, det enda jag kan tänka är att det liksom blir tajt i starten när vi ska välja spår, jag och Jesse. Men jag är ju före och då har jag också rätt att välja spår först, och det är det jag gör. Så att jag ser inte hur jag blir riskad idag. Det är ett stort frågetecken i mitt huvud. Alltså.
Men hade kunnat gå ut där, för det räcker som en artikel. Aftonbladets reporter har fått vad som behövs. Men hon fortsätter intervjua Emma Ribom lite till.
Hur förbannad är du just nu?
Nej, jag är alltså mest frustrerad för att jag inte tävla på länge och var så taggad på att tävla idag.
Ja, hon var så taggad på att tävla idag. Och här hör mig, här börjar hon gråta. Här kommer ju tårarna.
Här krackelerar det faktiskt.
Här krackelerar.
De har helt, jag tar tillbaka allt jag sa innan.
Ja, vad tror ni händer då? Tror ni intervjun är klar här?
Nej, de fortsätter.
Alltså, fortsätter hon?
Ja, hon fortsätter.
Geni.
Ja, men hon har pressat till tårar. Och Aftonbladet vill uppenbarligen trycka in sorgen hos Ribom lite ytterligare, som fortsätter intervjun.
Då. Men det är mina gubbar, det är genier.
Ja, det är genier. Vi lyssnar lite till då.
Det känns som du är väldigt ledsen över det här.
Ja, men det känns tråkigt faktiskt.
Det känns faktiskt tråkigt. Hon gråter fortfarande.
Men det är också, där är så jävla puckat. Man märker ju där att Aftonbladet verkligen, de vill ju bara fortsätta hålla upp hennes gråt. Alltså att hon ska fortsätta gråta. Nej, men, och säger, du verkar väldigt ledsen. Ja, vad fan tror du? Står du stört gråter?
Nej, men i media ser ju bingo, någon gråter, ja. Då är liksom
så är det.
Pengarna hemma.
Men då kan ju också känna att nu har hon gråtit klart, jag har min grej. Men är hon klar nu, tror ni, Aftonbladets reporter?
Lite som när Albert Svanberg satt upp micken under Peter Forsberg i SM-talen 94. när han skulle liksom fortsätta verkligen trycka i kniven i Peter Forsbergs rygg.
Ja, just det
tycker jag var fult av.
Vad hette domaren där som
Börje Johansson.
Jag var där på plats för
Börje Johansson.
Men hur som helst. Men Aftonbladet-reportern vill påpeka hur skitonödigt det förra gula kortet var, som en sån här helt meningslös tävling i Sverige några veckor tidigare. Så hon fortsätter och säger så här då.
Du, bara en sista, en anledning till att du blir diskad är ju att det är det andra gula du har med dig, det första från liksom en tävling som inte ens var i världskuppen. Vad tänker du om det? Att det är det som liksom ställer till det?
Nej, det där gula kortet som jag fick i Gällivare har bara känts så jävla onödigt hela säsongen, tror jag, så att... Nej, det känns ju riktigt surt faktiskt nu.
Ja, det är lite roligt att hon fortsätter. Vad säger ni?
Jo, jag skrattar också lite. Men det är väl också, de kokar ju lite soppa på en spik när det gäller de här längdskidåkningstävlingar. Alltså, så jag förstår att de behöver material liksom, så det kan man ju förstå. Men
vad hade hon gjort i Gällivare som var ett gult?
Jo, det var helt meningslöst tävling som inte alls var viktig.
Vem hade dömt ut det? Det låter helt otroligt, en helt meningslös tävling i Gällivare som inte hade någonting med saken att göra. Att de får ett gult.
Det kanske var killen som satt mitt emot mig vid busstationen där i Årsta.
Nej, men jag fattar att man dömt ett gult kort i en sån oviktig tävling överhuvudtaget. Man måste ha gjort någonting jättestort som man inte vet. Eller att det var helt fel att ge en gult kort.
Nej, men de håller väl på att knuffas och håller i sprint. Alltså, det är väl därför de får gula kort och någon skjutsar in staven under skiden. Det är väl sån där skit de
får. Men Mats, du då som har intervjuat många sådana idrottsmän som precis är färdiga med en situation. Hade du fortsatt när hon väl hade börjat gråta? Hade du
Nej, absolut inte. Jag tycker att det har gått överstyr det här med att gråtandet i Så mycket bättre och alltihopa det där. Alla ska gråta och det. Jag tycker inte om det, att de gråter överhuvudtaget. Jag tycker det är så otroligt patetiskt.
Men är det av moraliska skäl eller för att du tycker att det är lite bögigt att gråta?
Ja, både och.
Men det större är inte, tycker jag, att de gråter. Alltså, för gråta är ju i regel en bra...
Visst, det är klart hon gråter. Hon satsar jättemycket och blir diskad när hon vill vinna.
Ja, jo, men det större är så mycket bättre, Mats. Är ju inte att hon gråter. Det större är ju hur kåta produktionen är på att hon ska gråta. Alltså, att allt går ut på det.
Det har gått inflation i gråtandet. Alltså, förr, för inte så många år sedan, så grät ju ingen. För det var inte så fint att gråta. Och det sålde ju inga biljetter, det sålde inga pengar, det sålde inga tv-licenser att gråta förr. Men nu har det kommit på modet i denna, kanske... Gråt inte.
Fläskläppen var ju kul. Men att vi inte fick höra är tråkigt. Men Mats har ju sin integritet och det får vi respektera.
Det får man köpa.
Ja. Nej, men jag blir så fruktansvärt tråkig. Så fruktansvärt tråkig. Jag är så fruktansvärt tråkig överhuvudtaget. Så att det är sånt där som kommer genom ett virus. Och Lasse King träffade jag för en tid sedan. Och han hade samma grej. Han fick också en fläskläpp helt oväntat. Så att det är något virus som angriper. Och det är så tråkigt som det kan vara överhuvudtaget.
Och de riktar in sig på gamla sportkommentatorer.
Ja, ja.
Stämmer det att Lasse Kink i VM 87, när han refererade, och Bykov strax efter att Inga Gill hade åkt dit för snatteri på pub, så hade Bykov åkt dit för snatteri på pub, och han säger det är Chomutov det som passar till Kinson snatteri på pub.
Det där har varit så.
Ja, det lär också att de blivit fälld för det, men det är väldigt kul.
Ja, även Winona Ryder åkte dit för det.
Ja, just det. Det är konstigt.
Ja, det är faktiskt jättemärkligt. Hörrni, tack för idag.
Tack.
Vi ses nästa vecka.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.